Vi har i vår gudstjänst fått lyssna till evangelietexten där Jesus börjar förklara för sina lärjungar att han kommer att prövas hårt. Och vi vet vad som väntar Jesus den där påsken. Jag tänker inte beröra den här texten särskilt mycket idag. Men vi kan i alla fall bära med oss att även vår Herre har utsatts för svår prövning. Idag har jag istället fastnat för en annan av söndagens föreslagna texter. En text som gett mig en hel del huvudbry. Det är den gammaltestamentliga texten, hämtad från första Mosebokens fjärde kapitel, vers 3-7. Och kanske känner du igen berättelsen om Kain och Abel. Dagens verser berättar om händelsen innan brodermordet. Och den finns att läsa i Psalmer och sånger på sidan 1172. 1172, om ni vill följa med. En gång frambar Kain en offergåva till Herren av markens gröda. Abel frambar också en gåva och offrade de fetaste delarna av de förstfödda djuren i sin jord. Herren såg med välvilja på Abel och hans gåva, men inte på Kain och hans gåva. Då blev Kain vred och han sänkte blicken. Herren sa till Kain: "Varför är du vred och varför sänker du blicken? Om du handlar rätt vågar du ju lyfta blicken. Men om du inte handlar rätt ligger synden vid dörren. Dig ska den åtrå, men du ska råda över den." Jag har läst texten om och om igen. Och varje gång ställer jag mig frågan: varför? Varför tycker Gud bättre om Abels gåva än Kains gåva? Jag kan acceptera att världen är orättvis, men inte att Gud är orättvis. Och jag har läst den här texten för min omgivning där jag har befunnit mig. Och de har också reagerat. Men hur kan det stå så? Och någon reagerade: men står det inte mer? Det måste ju stå något förklarande innan. Nej. Det som står innan, det är att Abel var herde och Kain brukade jorden. Men visst vet vi mer om den här händelsen än vad som står i de här verserna. Kanske kommer den här informationen ifrån barnens bibel. För visst är det här en härlig berättelse att dela med sina barn. Kanske inte. Men den finns med i barnens bibel. Jag vet inte vilken bibel ni växte upp med. Jag växte upp med den här. Barnens bibel av Ann de Vries, eller vad hon kan heta. Översatt till svenska av Britt G. Hallqvist. Lite senare har en ny översättning av samma Ann de Vries bibel kommit, nu av Ylva Eggehorn. Texterna är ungefär lika. Och jag vill läsa för er vad som står i barnens bibel. Motsvarande verser. Abel blev herde. Han ledde sina får till fält med saftigt gräs att äta. Han drack av mjölken från tackorna, för den var god. Ibland slaktade han ett får och åt av det fina köttet. Ja, tiden gick. Och Kains åkerfält blev större och större, på samma gång som Abels fårajord växte mer och mer. Adam och Eva hade berättat om Gud för sina pojkar medan de var små. Så Kain och Abel visste mycket väl att allting kommer från Gud. De visste också hur de kunde tacka Gud och ge honom något tillbaka för all hans kärlek och omtanke. När Abel ville ge ett offer till Gud brukade han ta det finaste lammet i hela jorden. Guds lamm kallar han det. Sedan samlade han torra kvistar och strån som var bra att elda med. Först gjorde han en hög av stenar. Ovanpå det la han hela knippen med kvistar. Och så slaktade han det lamm han hade valt ut och la det försiktigt på kvistarna. Sedan la han glödande kol under kvistarna. Och så fick vinden tag i glöden. Så brasan flammade upp. Lammköttet brändes av de heta lågorna. Och doften steg upp mot himlen. Då brukade Abel falla på knä och säga: käre Gud, jag älskar dig så mycket. Jag vill ge dig det här fåret för att visa dig hur tacksam jag är. Herren Gud lyssnade ju alltid på alla som ber. Och när han hörde Abel säga det här visste han att Abel verkligen älskade honom. Han tog emot Abels offer med glädje. Och Abel kände djupt i sitt hjärta att Gud älskade honom. Men Kain älskade inte Gud. Han offrade också saker åt Gud. Och han gjorde det på en särskild plats, precis som Abel. På en stenhög la han torra kvistar. Och så hällde han lite vete längst upp innan han tände eld på det. Han bad också. Han var inte tacksam. Han tänkte: varför måste jag hålla på att tacka Gud? Det var ju jag själv som sådde vetet och jag fick arbeta hårt för att få det växa. Gud såg vad Kain hade för tankar och han visste att Kain inte älskade honom. Därför kunde Gud inte bli glad över Kains offer. Och Kain kände inte djupt i sitt hjärta samma glädje som Abel när han offrade. När Kain märkte det här blev han arg på Gud och på sin bror. Han blev avundsjuk. Varför ska Abel vara Guds favorit, tänkte han. Abel är glad, men inte jag. Ju mer Kain tänkte på det här, desto argare blev han. Han började hata Abel och var elak mot honom. Herren Gud varnade Kain och sa: Kain, varför är du så arg och avundsjuk? Är det inte ditt eget fel? Om du älskar mig så ska jag göra dig glad också. Men om du inte älskar mig blir det onda bara värre. Akta dig för ondskan, Kain. Hur kan andevri få ut så mycket information av de bibelverserna vi först läste? Eller varför tar inte vår bibelöversättning upp det här att Kain var så ond även innan offret? Nu ska jag vara ärlig och säga att det som skrivs i barnens bibel också kan läsas i noterna och kommentarerna till vår bibel. Men när kom de här kommentarerna till? Var det samtidigt som bibeln nedtecknades som en förklaring då till det som skrevs? Jag vet inte, men jag tror att de kom till långt senare. För det krävs någon slags förklaring till de här verserna. Man får inte bete sig så här. Jag vet att jag har gjort det och jag vet att mina barn har gjort det. När det är kalas och man får presenter så tycker vi bättre om vissa saker än om andra. Men man ska ändå visa tacksamhet och glädje för allt man får. Det är vanligt hyfs. Eller är det inte det? Är det kanske att visa upp en falsk fasad? Artigt visserligen, men falskt. Är det kanske bättre att ärligt visa vad man faktiskt tycker Visst, det kan såra. Men en felaktig gåva sårar också. Om jag ska ge bort en gåva så skulle jag kunna välja boken Brott och straff av Dostojevskij. Det är ett klassiskt verk. Det borde alla ha. Men den gåvan skänker sällan någon större glädje hos mottagaren, gissar jag. Utan då är det bättre att försöka hitta en gåva som jag tror att mottagaren blir glad över. Och längre fram i Bibeln, senare i Moseböckerna, då berättar Gud vad han blir glad över. Han blir glad över de där förstfödda djuren som offras till honom. Men just nu vet Kain och Abel ingenting om detta. Adam och Eva har aldrig offrat någonting åt Gud. Och det har inte stått någonstans om att Gud vill att man offrar till honom. Så det här är det första offer som sker. Och Herren såg med välvilja på Abel och hans gåva, men inte på Kain och hans gåva. Någon jag pratat med uttryckte att Kain och Abel, det var väl de första scouterna kanske. De agerade utefter metoden learning by doing. De prövar och ser vad som fungerar. Två olika offer. Den ena uppskattas bättre än den andra. Bra, då vet vi vad vi ska offra nästa gång. Nu blev det då inte så, då Kain slog ihjäl sin bror Abel. Men bibelkommentarerna här, de säger att det inte handlade om vad de offrade. Det handlade inte om det där förstfödda eller om det var det marken hade gett. Utan med vilket uppsåt de offrade. Och jag håller med, även om jag inte kan förstå var vi får den där informationen ifrån. Så känns den rätt utifrån min tro på Gud. Leif Carlson, han har skrivit böcker som Jag fattar ingenting. Möjliga svar på omöjliga bibelställen. Och jag har bläddrat i de här böckerna för att se om det finns en förklaring till detta. Och jag har fått svar på varifrån Kain hittade sin fru. Men inte varför Gud tyckte bättre om Abels offergåva. Men Leif kommer till oss om några veckor. Så då får jag säkert svar på min fråga. Men jag tycker att det här är spännande. Vad står det i skriften? Och vad är det vi har lagt till efterhand för att få det att passa oss? Men det här är egentligen inte vårt ärende idag. Utan vi har de här verserna från första Moseboken. Och kanske var det så att Gud agerade ärligt och orättvist. Och kanske hade Kain inte ett ärligt uppsåt i sitt offer. Eller kanske är det bara en berättelse som vi ska lära oss någonting ifrån. Biskop Sören Dalevi, han har skrivit ännu en bibel här, eller han har skrivit en. Barnens bästa bibel. En ny barnbibel. Och den här bibeln börjar inte i första Mosebok. Utan börjar med att Jesus föds. Och sen har vi alla gamla testamentliga texter. Det är berättelser som Josef och Maria berättar för den här lille Jesus. Så att han lär sig det under tiden han växer upp. Och så här berättas det om Kain och Abel. I den här versionen. En kort tid efter att Adam och Eva lämnat Eden blev Eva med barn och hon födde en pojke. Han fick heta Kain. Lite senare fick de ett barn till. En pojke som fick heta Abel. Abel blev fåraherde och Kain blev bonde. På den här tiden gav man saker till Gud för att till exempel tacka honom. Det kallades för att offra. En dag offrade Kain till Gud. Eftersom han var bonde gav han Gud en del av sin skörd. Även Abel offrade till Gud. Och eftersom han var herde gav han Gud ett får. Men Kain tyckte bättre om det han fick av Abel än det han fick av Kain. Kain blev både ledsen och arg. Varför bryr sig Gud bara om Abel, tänkte han. Ja, han blev så arg att han ville döda Abel. Gud såg det och sa till Kain: Kain, varför är du så arg? Livet är inte alltid rättvist. Men det är du som väljer vad du ska göra med din ilska. Inte heller här står det varför Gud tyckte bättre om det ena än det andra offret. Men poängen i berättelsen för oss här idag tror jag är det som Gud säger mot slutet. Livet är inte alltid rättvist, men du väljer vad du ska göra med din ilska. Prövningar kommer av olika slag. Vi bär alla med oss olika former av prövningar. Men det är hur vi hanterar dessa prövningar som är det viktiga. Vad vi väljer, som Ann-Britt sa, att hantera det. Och jag tänker på Jakobs son Josef i Gamla testamentet. Han kastas i brunnen. Han säljs som slav. Han sätts oskyldigt i fängelse. Men aldrig tappar han modet, utan håller trofast kvar vid sin Gud. Och tror att det ska nog komma något gott ur det hela. Och jag vill dela dagens episteltext med er, hämtad från Jakobsbrevets första kapitel, verserna 12-15. Salig är den som håller ut då han prövas. När han har bestått provet ska han få det eviga livets segerkrans som Gud har lovat dem som älskar honom. Ingen som blir prövad ska säga att det är Gud som frestar honom. Gud kan inte frestas av det onda, och själv frestar han ingen. Blir någon frestad är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snärs. Och när så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullväxt föder den död. Ingen av oss är fri från prövning. Men salig den som håller ut och prövas. Det är skillnad på att prövas och att frestas. Den som prövar oss vill hjälpa oss att växa som människa. Den som frestar oss vill få oss på fall. Och mitt i den här prövningen, frestelsen, så kan det vara svårt att upptäcka skillnaden. Men det spelar inte så stor roll. För vår åtgärd är densamma. Och resultatet blir detsamma. I den här prövningens stund, vare sig det är en uppbygglig prövning eller en destruktiv frestelse som möter oss, så får vi vända oss till Gud. Vi får be om Guds förbarmande, och om Guds närvaro och om Guds ledning. Och var det en prövning vi bestått, så väntar eviga livets segerkrans enligt bibeltexten. Och var det en frestelse vi bestått, så kan Gud använda även det till att göra någonting gott. I onsdagens bönekurs så pratar vi om obesvarad bön. Och det är också en form av prövning. Varför svarar du inte Gud när jag ber? Och vi fick där tipset att byta vårt varför till ett var. Var är du Gud i denna stund? Gud har i sitt ord lovat att aldrig lämna oss. Och det gör han heller aldrig. Men i den svåra stunden så är det inte alltid lätt att se var Gud finns. Men fråga då istället för varför Gud. Så var är du Gud i detta? Visa dig för mig. Och jag tänker på berättelsen Fotspår i sanden. Kanske har du hört den. En natt hade en man en dröm. Han drömde att han gick längs en strand tillsammans med Gud. På himlen trädde plötsligt händelser från hans liv fram. Han märkte att vid varje period i livet fanns spår i sanden av två par fötter. Det ena var hans och det andra var Guds. När den sista delen av hans liv framträdde såg han tillbaka på fotspåren i sanden. Då såg han att många gånger under sin levnadsvandring fanns bara ett par fotspår. Han märkte också att detta inträffade under hans mest ensamma och svåra perioder av sitt liv. Detta bekymrade honom verkligen och han frågade Gud: du sa den där gången jag bestämde mig att följa dig att du aldrig skulle överge mig utan gå vid min sida hela vägen. Men jag har märkt att under alla de svåra tiderna i mitt liv har det bara funnits ett par fotspår. Jag kan inte förstå att du lämnade mig när jag behövde dig som mest. Gud svarade: mitt kära barn, jag älskar dig och skulle aldrig lämna dig. Under tider av prövningar och lidande. När du såg bara ett par fotspår, det var då jag bar dig. Och till sist vill jag säga en sak till vi fick lära oss i veckans bönekurs. Skillnaden på tro och trofasthet. Nu ger vi inte offergåvor på samma sätt som Kain och Abel. Men vi ger fortfarande gåvor till varandra. Och tron, det är Guds gåva till oss. Vi får tro på Gud. Och trofasthet, det är vår gåva till Gud. Även de dagar då bönen känns obesvarad eller prövningen känns övermäktig är vi trofasta till Gud. För vi vet att Guds kärlek, ljuset, har segrat och att det ska bli en bättre värld. Vi ber. Herre, förbarma dig. Ta hand om oss när vi inte mäktar med de prövningar vi möter. Lyft oss upp. Ge oss kraft. Vi ber med Jesu egna ord. Fader, låt denna bägare gå förbi mig om det är möjligt. Men inte som jag vill, utan som du vill. Ske din vilja, Herre. Amen.